This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Där säger vi välkomna till ännu en inför-podd. Klockan är 07.44 matchdag och med mig på länk i vanlig ordning Robin Fredriksson. Välkommen.
God morgon.
God morgon, god morgon. Du har ju dröjt kvar från ditt nattjobb.
Ja. Hur är läget? Det är inte så att vi... I och med att vi var uppe tidigt förra gången också så är det inte så att vi gillar... att vara uppe tidigt på matchdagar. Så här som vissa gör. Utan det är ju... ja. Inte av vilja så att säga.
Mot vår vilja. Men. Du, match mot Elfsborg idag. Och i vanlig ordning så känner vi att det blir svårt att fylla dessa införpoddar när de duggar så tätt. Förutom då... den här delen där vi bjuder in motståndarna. Och där har du tagit samtalet med en Elfsborg-supporter, tillika ordförande för den officiella supporterföreningen.
Yes.
Så den ska vi lyssna på lite senare. Men om vi kikar på Djurgården då. Vi kan börja med vad som sägs på hemsidan inför matchen. Och det är ju inte mycket nytt där heller. I vanlig ordning så är det Karlström som riskerar varning eller avstängning vid varning. Och spelare som inte är tillgängliga är ju då Chili, Abrahamsson och Bärkroth. Undrar vad status på Abrahamsson är, för det måste ha gått ett antal veckor nu sedan Nyholm kom in. Och
ja, grejen med att de skulle vara borta lika länge som folk tolkade det som, det var ju inte riktigt så. Alltså, utan Nyholm sa att han hade 4 veckor tills han kunde spela 90 minuter. Medan Abrahamsson skulle vara borta 4 till 6 veckor skadad. Och sen så sa ju Bosse någon gång 6 till 8 veckor, men det kan ju vara Bosse som bara var förvirrad där också. Men det är ju lite skillnad i de prognoserna ändå. Att jag kan göra 90 minuter om 4 veckor eller jag kommer vara skadad och inte träna kommande 4-6. Men även om han är tillbaka till Abrahamsson så känns det väl som att han förmodligen inte tar någon plats på bänken. I och med att vi har 3 mittbackar som troligtvis går före.
Mm, så är det. Berkrots skada var väl också uppemot 8 veckor, var det inte det? 6-8 veckor.
Ja, Chile har de nu sagt 6 veckor från skadetillfället, va? Så att...
Börja närma sig, eller borde börja närma sig comeback för hela högen egentligen.
Nej, eller? Alltså det är väl inte så länge sedan Berkrot blev skadad. Det känns ju som att det är länge sedan. Det känns ju som ja, det eftersom det har gått så många matcher, men det har ju inte gått så många veckor.
Ja, men det måste ha gått 3-4 veckor nu. Nej, kanske inte. Vi får kolla upp
det. Tror jag inte.
Men i övrigt så är det inte så mycket matnyttigt som står där heller. Laglöf flagga för att Djurgården behöver lösa deras press. Deras första press. Gör man det så ska Elfsborg passa oss helt okej. Gör man inte det så är det kört, mer eller mindre, säger han. Ingen citering rakt av. Men jag vet inte, Elfsborg känns väl som alla år omöjliga att veta vart man har. Det är, efter deras början nu så börjar väl några liksom lyfta att äntligen får man betalt för att man har hållit fast vid Jimmy Tillin, ja, som tränare.
Hade ju en nolla i förlustkolumnen och bara 5 insläppta. Så åker man på en 6-0 förlust mot Häcken, bara sådär, inför den här matchen. Då är de helt plötsligt i samma kategori som alla vi andra, där man inte har en aning om vad lagen står. Alla står på samma poäng och det kan gå åt vilken riktning som helst från och med nu. Liksom.
Mm. Elfsborg parkerar ju på en 7:e plats, men dock med samma poäng som vi har. Så det är ju tajt alltså.
Gnaget har Bayern 2 poäng mindre än oss. Det känns helt otroligt.
Ja, och då har ju bägge en större trög stämpel på den här säsongen än vad vi har.
Ja, eller så har man bara kort minne i och med att vi har vunnit de sista 2. Och vi inledde väl rätt svagt också, skulle man väl säga.
Mm. Men det är också så här att så här, Kalmar som har 5 raka förluster, de ligger inte sist.
Nej.
Nu ligger de liksom på 14:e plats som har 1 poäng från botten. Men, ja, men ändå, det är...
Och ligger de är ändå... Helsingborg skrevs ju av efter 5 matcher. Och sen så tar de ett kryss mot oss och sen så vinner mot Gnaget. Och, alltså då, det är klart att det inte är kört för dem.
Nej. Nej, det är ju så i år. Men ja, vad tror vi? Djurgården har gått ut med truppen. Den är ju exakt samma som senast. Mot Falkenberg. Ja. Förväntar vi oss en samma lika startelva också, eller?
Ja, det verkar ju som att Kim och Thomas har hittat sin, vad ska man säga, rotationsrytm lite grann. Att i början på säsongen roterade de lite för mycket och nu har man dragit ner på det och försökt hitta en kontinuerlig elva istället. Och man vill nog inte rucka på det som har fungerat så bra de senaste 2 matcherna. Så att jag skulle väl bli förvånad om vi fick se någonting annat än Kalle Holmberg som nia, Harris och Ring och Edwards framför Karlström och Ulvestad. Jag kan inte se vad det skulle vara i så fall. Eller jag skulle kunna hitta på alternativ själv. Men jag tror inte att vi får någon form av speciallösning med Kujovic som 10 eller någonting idag. Eller något liknande. Det tror jag inte.
Nej, det känns väl som att är det något som sker så är det check Augustinsson möjligen. Och sen beroende på hur mittbackarna mår, kanske någonting händer där. Att man behöver vila Berg eventuellt. Nu är det inget som tyder på det, men det är väl typ de två platserna. Det känns som att man kanske tvingas till att göra någon förändring.
Ja, så hade vi velat rotera, då känns det som att vi hade gjort det mot Falkenberg. Alltså, det här var ju den svårare matchen.
Mm, jag håller med. Men har du koll på hur historiken är mot Elfsborg de senaste åren?
Så där. Jag har väl inte så bra minne kring matcher så där, så folk vill få det till ibland. Framförallt så är jag väl lite bättre på sånt som skedde längre tillbaka än det som skedde för ett eller två år sedan.
Mm. Då ska jag tala om för dig att vi har inte förlorat mot Elfsborg sedan i april 2016. Då blev det 3-0 förlust på ett regnigt Borås Arena, vill jag minnas. Vet du vad vi hade för startelva då? Bara så här, för att sätta saker och ting i perspektiv mot hur det ser ut idag.
Jag skulle gissa på att det var Ranegi och Sam Johnson på topp. Ett mittfält med Berntsen, Walker, Facetas och antingen Moon eller Tino som höger mittfältare. Jag skulle nog säga Moon. Försvarslinje med Check, Colli, Hansson och Björkström.
Ja, du har ett fel hittills.
Ett fel? Är det ja, där höger mittfältan som spökar eller?
Ja, där har vi, tror det är Stefan Karlsson.
Aha. Ja, den var, vi hade lite problem där när Krim såldes på försäsongen, eller såldes, han drog korsbandet. Han ersattes ju av Majan Bela junior. Mm. Och då var det lite skralt med höger mittfältsalternativ. Vi hade ju Moon som var hypad då, tills han fick visa upp sig tillräckligt, och då var han inte så hypad längre. Så hade vi Tino som man spelade som höger mittfältare lite grann. Han spelade i höger mittfältare någon omgång innan då mot Gävle. När han slår det där inlägget till Kevin Walker när han nickar in avgörande målet i sista sekunderna.
Just.
Och så fick ju Karlström spela lite höger mittfältare ibland. Och ja, när du säger så minns jag att någon enstaka match spelade Stefan Karlsson höger mittfältare. Stefan Karlsson sägs ju för övrigt vara den enda spelaren som Pelle Olsson ska ha sagt att han inte kunde jobba med. Att det skar sig så mycket att han inte gick att hantera, liksom. Stefan Karlsson. Det känns inte som det namnet man skulle dra upp ur hatten direkt.
Verkligen inte. Det känns ganska otippat.
Men jag minns att han, precis innan han drog från Djurgården, så var det någon som, det var en lite ilska kring kaket för att han hade varit väldigt, jag tror att han hade inte försökt skada någon medspelare eller sådär, men han hade spelat lite väl hårt och fult på träning i frustration över sin situation. Och då lånades han ju ut till Östersund.
Just.
Och men, sen lånade vi ut Björkström dit också, när vi var trött på honom.
Jag tänkte säga det, alltså om man jämför, om man bara kollar truppmässigt då, den startelvan du nämnde då 2016, och så gjorde vi byten att Tino hoppade in istället för Berntsen, Moon istället för Ranegi och Olunga istället för Karlsson. Utöver dem hade vi Majan Bela junior, Hampus Nilsson, Sabovic och Une Larsson på bänken.
Mm.
Det är ändå inte jättelänge sedan det här, 4 år. Och det känns ju som att vi har, alltså jävlar vad mycket som har hänt.
Ja, så är det ju. Men jag tror att det är nästan samma om man tittar på vilken allsvensk klubb som helst 4 år tillbaka. Det tror jag nog ändå. Jag tror inte vi har varit unika vad det gäller spelaromsättning eller så.
Nej, kanske inte, men det är lätt att glömma hur det har sett ut också. Det är väl lite...
Ja, jag minns att jag tyckte att det var otroligt naivt att gå in i den säsongen med ett liksom start med ett fält med Berntsen, Walker, Facetas, Moon. Det var inte så starkt.
Alltså, man måste säga det, samma match här då, så Elfsborg har ju inte ett jättedåligt lag på benen.
Nej, där är de fortfarande i... De är ju fortfarande i en fas av att de har kvar spillror från ett lag som satsade mot guld.
Mm. De har ju en Victor Prodell, de har en Lasse Nilsson, de har Simon Lundevall, de har Victor Claesson framförallt. Det är inget dåligt gäng. De har Rodén.
Mm. Ja.
Ja. Och de har Bayram, ja, han var väl kanske ingenting att ha då heller.
Nej, det var en annan, det återvänt och inte helt måttet. Ja.
Men Djurgården då, visst fan fortsätter vi på samma väg som sist att skapa mycket offensivt och vara stabila bakåt. Det låter som en bra melodi.
Ja, får man skicka 2 direktiv så är det väl att skapa mycket chanser framåt och hålla tätt bakåt. Men ja, jag har ju varit lite kritisk till att vi har skapat väldigt lite målchanser tidigare och det har vi ju korrigerat här sista 2 matcherna. Och jag tycker att Falkenberg är vår bästa match för säsongen. Alltså, även om vi inte hade gjort det där målet i 90:e eller inte, så tycker jag det. Så att, nej, det finns väl ingen anledning att ändra, göra några större förändringar. Jag lyssnade för övrigt på Fotboll Stockholms Div podcast och där så slog det är Oskar Månsson och Mårten Bergman som rattade den och de slog fast att Aslak från Vittry nu är allsvenskans bästa högerback. Det tror jag är ganska få djurgårdare skulle han säga att han är, om du frågade frågade i Djurgårdsled. Men är det kanske vi som är, inte vet jag, bortskämda eller har för höga förväntningar på våra ytterbackar?
Jo, sen undrar man ju också hur ser Fotboll Stockholms hur gör de sin podd? För det är inte alltid en DIF-podd, den kommer väl med ett visst intervall. Har de då beslutat sig för nu ska vi köra en DIF-podd, nu ska vi verkligen titta in den här matchen och baserar snacket på det?
De släpper väl en i veckan om DIF, en i veckan om AIK, en om Bayern.
De gör det så pass. Ja, jag tror det. Då är det en annan grej. För jag har fått för mig att det inte alls är så frekvent. Men säger du det så?
Inte än efter varje match, men jag tror att det är en i veckan från alla lag. Men ja, i och med att han avgjorde den här matchen, men han har ändå varit ganska kritiserad senaste matcherna i Djurgårds led tycker jag, och överlag inte så hypen från när han anslöt har jag avtagit lite grann.
Men är inte det ganska klassiskt för oss supportrar att när det är lite motigt så kanaliseras all frustration över en spelare eller 2? Det har ju varit så ganska historiskt liksom, att man, det blir ju någon form av hackkyckling.
Ja, jag vet inte, jag skulle sätta honom i ett hackkycklingfack, men vi kanske ändå inte uppskattar vad vi har där. Tittar vi högerbackar i alla lag i allsvenska så är han nog åtminstone garanterat topp 5 eller topp 3. Jag såg även när han killen på Twitter som jobbar med Football Manager svenska delen, och han la upp sin ranking av hur han rankade högerbackar alla som spelar i svensk fotboll, och han hade också Vittre som etta.
Skulle du tacka nej till att se att Malmö kommer med plånboken och langar upp 15 miljoner?
Utan större insyn i ekonomin så är det lite svårt att ta det beslutet, men nej, jag skulle nog fortfarande vara ganska anti att släppa, att liksom sälja inom landet så. Även om jag tror att Häcken inte direkt ångrar att de sålde Binaco till Malmö för 10 miljoner. Han som nu har svårt att ta en plats på bänken i Norrköping. Men det som skulle tala för att man skulle ta det budet är att vi har ganska få försäljningar i truppen som är liksom på gång. Att få in en 15 miljoners försäljning, det är ju ganska rejäla pengar. Och det betalar ju i princip en hel säsong av en toppsatsning till. Och en toppsatsning menar ju då att vi kan ha den lönebudgeten vi har, som vi vår drift egentligen inte kan försörja. Utan att vara ett allsvenskt topplag kräver ju en viss spelarbudget. Och för att kunna ha en viss lönebudget så krävs det att du säljer spelare kontinuerligt för att göra den. Och därför så är det väl bra att göra lite försäljningar, även om alla inte måste vara liksom 40-50 miljoner till Kina. Men nej, men vi kanske borde ska uppskatta Vittre lite mer än vi gör. För han var ju oerhört hypad när han kom. Men så har det avtagit lite grann. Och jag vet inte. Det är väl kanske så att vi liksom. Alla som inte är tillräckligt bra för att generera enormt intresse från utlandet. Ja, han har väl varit liksom på nivån precis under det.
Ja, men ja, kanske. Kan ju vara också att jag tycker att han har ju, speciellt senaste matcherna, så har det blivit väldigt mycket bättre. Men att det offensivt har varit för dålig leverans på inlägg och den biten. Jag tror kanske det är sånt som etsar sig fast, att man kommer bra till och sen så är leveransen in i straffområdet sådär. Ja. Och det är det, alltså, då är det det som får ta över hela helhetsbetyget.
Ja, det är det jag har stört mig lite på också med honom. Att, jag tycker inte att han har någon så här problem defensivt. Vilket många, eller inte många, vissa kanske anser att det är en offensiv lagd ögaback som inte är bra defensivt. Jag tycker att han är absolut inte ett problem defensivt. Sen har väl han alltså gjort sig skyldig till baklängesmål precis som Une Larsson och Elliot Cech och Augustinsson också har gjort. Det är ju bara så det går till liksom. Men det jag tycker att han brister är väl just att det är lite dålig kvalitet i högerfoten ibland när det ska levereras en sista passning.
Men du, åter till matchen. En grej som jag tänkte på, som jag vet inte om jag och du, Tony, snackade någonting om det efter matchen senast, men förutom det sköna trepoängsvinsten som det innebar, det där sena avgörandet från Vittry, så känns det som att nu har vi vunnit på de sätt, alltså på alla sätt. Tidigare har jag tyckt att det har ju varit väldigt extraordinära händelser hela tiden när vi har vunnit. Men nu förväntades vi dominera en match och till slut vinner den, även om det var väldigt på håret. Nu saknas det liksom bara att vi hamnar i underläge och vänder och vinner. Sen har vi gjort allting. Men jag tror just det här att vi har fått spela vårt spel en hel match och till slut gav det resultat och vi vann. Hela den känslan tror jag är mycket viktigare än vad man kanske tror. Och jag tror verkligen att Djurgården kommer in i den här matchen i en helt annan harmoni än tidigare. Jag tror det var så jävla viktigt det som hände. mot Falkenberg. Alltså sättet matchen artade sig på och utgången till slut då. Så jag har en oroväckande bra känsla inför matchen idag.
Ja, det är läskigt när man har. Nej, men det vi har ju haft lite flyt återigen. Utan Elfsborg har ju dessutom lite skador. En avstängd Simon Strand och en skadad Okumo på mittbacken. Och, som jag kommer komma in på lite när vi pratar med Elfsborg-supporten Isak då. Men man gillar ju alltid när det är lite små strul i motståndarnas backlinjen för en match.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Samtidigt som man verkligen hade velat se Harris mot Strand igen. Det hade varit kul. Känns som att Harris är långsint alltså. Det gillar man.
Ja, visst. Ja.
Kom igen, det är en underhållningssport, Robin. Kom igen.
Ja, men jag tycker att han är en väldigt bra försvarsspelare, Simon Strand. Så jag tycker att det är ganska bra att vi slipper honom.
Dock är han ju inte så bra som han själv tycker att han är. Han har ju en aura kring sig. Att
jag har ingen aning
han
om
tycker
hur
att
bra
han är bäst i hela. Han tycker att han är bäst på planeten, men det är han ju inte.
Ja, jag har ingen aning om hur bra han anser att han är, men han ser verkligen ut som en Elfsborg-spelare. Han ser exakt ut som alla de här som de har haft sig exakt likadan ut. Johan Larsson, Simon Strand, Rodén, Claesson, Per Frick.
Han ser även ut att ha ett gäng affischer på Eminem i sin lägenhet. Nu går vi över till någon typ av fördomspodd där, men ja. Vad tippar vi då?
Jag tippar att vi vinner med 2-1.
Ja, då får jag säga 0-3 då.
Ja.
Det är väl bra. Det är väl taget på förhand.
Ja. Ja, absolut. Det är...
Du, vi ska runda om med att vi har ju diskuterat en grej som vi ska testa på här då. Och det är ju liksom huruvida man ska öppna upp för publik successivt eller vänta tills det är så pass många som får plats eller som får komma in som det såldes säsongsbiljetter så att det blir rättvist. Vart står du i frågan?
Jag har väl svårt att se något argument för att det att inte släppa in 100 pers om vi får släppa in 100 pers. är hela argumentet att det kommer bli tjafs om vilka som får gå, så tycker inte jag att det är tillräckligt starkt för att vi liksom ska avvakta med att släppa in fler publik, eller?
Nej, det tror jag väl är argumentet, att orättvisan är att välja vilka. Jag menar, alla som har köpt ett säsongskort har ju köpt ett säsongskort, och vem väljer man där ibland? Eller blir det, släpper man upp 100 biljetter först till kvarn, någon typ av försäljning, eller vänder man sig till de som inte hade säsongsbiljetter för att de då får pynta, i och med att man i form av säsonger har ju rätt till att se matcherna när det väl släpps upp. Men å andra sidan, om man tvistar till det ännu mer, är det läge att, jag har sett Norrköping och Malmö, tror jag, de har väl någon typ av partners på plats, eftersom att de har restauranger i anslutning till arenorna. Och då kanske diskussionen kring moderna fotbollen blossar upp. Liksom, om så att Djurgården skulle sälja, vad vet jag, 400 platser till partners som får de här kunder, som då på något sätt betalar. Hade det varit okej? Allt handlar om deg på något vis.
För jag vill inte låta liksom skällös här, men allt handlar ju om att få in så mycket pengar som möjligt just nu. Alltså, vi kommer inte kunna skapa någon rolig supporterupplevelse oavsett närmsta året.
För här är inte jag tillräckligt påläst och har inte riktigt... Vi fick inte någon klarhet i det, hur man har löst det i Danmark. Jag vet inte ens om det finns ståplats där som är okejad. För det är väl lite det man... Ett av argumenten är, i och med att man har väl fastställt att det här är en droppsmitta, att så skrika ut grejer tätt ihop bör ju då kunna vara en potentiell smittspridare.
Ja, de liksom fallen av massspridning från olika typer av gatherings som jag har sett var värst, det är ju så här, ja, det var ju några kyrkor som vägrade stänga för att de skulle ha sin kör och sånt där. Och där spreds det ju som bara den. Så att det... Nej, jag tror inte man skulle tillåta någon ståplatsläktare. Alltså, för att det inte är numrerade platser, tror jag. Alltså, du kan inte... Det är lättare att dela upp på övriga läktare med stolsrader. Men det kan väl Tele2 ändra i och för sig. Man sätter väl stolar där när Bayern spelar, till exempel, eller? Gör man inte det?
Ja, och när vi Europa kvalade mot Mariupol så var det väl stolar på kortsidan.
Var? Inget minne.
Jo, och för att kapaciteten reducerades ju. Och Djurgården, tror jag, kommunicerade innan säsongen att tänk på att ni med säsongskort kommer ha förtur till Europamatcherna, och att det är reducerat på ståplats för att det får inte vara ståplats, utan det kommer vara säten, och då är det mindre kapacitet. Jag tror det. Ja. Det är relativt säkert till och med. Men du är ju mer i ringhörnan att om så 100 pers får komma in och någon form av betalning sker, så är det bättre än ingenting.
Ja. Alltså, vi... Jag har sett några argument i att man inte vill gå på en sån match ändå, där man liksom Ja, vad säger man? Får sitta på var tionde rad etc. Men ja, jag personligen skulle inte vara särskilt intresserad av det heller, men då skulle jag bara inte gå.
Nej, jag själv skulle inte ha något problem med att liksom inte gå till förmån för att någon faktiskt vill betala in sig. Sen hade jag också kunnat betala in mig om det är det, även fast jag har säsongskort, det är inte det. Men jag skulle inte tycka att det var orättvist eller någonting för egen del. Men måste nästan, eller liksom, man måste ha respekt för dem som ändå känner så. Det skulle bli en intressant diskussion helt enkelt. Så vi slänger väl med den här. Vad tycker ni? Successivt påsläpp av folk eller allt eller inget?
AIK har ju gått ut med allt eller inget sedan rätt länge. Vilket de har ju då... vilket jag har sett en del AIK-are vara rätt upprörda över. Att...
Nu kanske jag svingar fel här, men jag har för mig att Djurgården tidigt skrev någonting om att, eller om man läste någon kommentar från Djurgårdens sida innan man kanske visste vidden av det här, ska tilläggas, det var tidigt i våras, att det inte är intressant att dra igång någon allsvenska när inte... Där det inte är öppet för åtminstone lika många som antalet säsongskort är sålda. Men nu när det är som det är så borde väl de flesta ha ändrat sig. Tror du inte det?
Ja.
Men vi slänger ut den frågan. Vad tycker ni? Allt eller inget? Eller är det OK med 2000, 5000, 500? Vi skriv till oss på, vi slänger upp frågan på våra sociala medier så får vi se vad som händer. Ska vi lyssna på vad du och Isak hade att säga då?
Med mig från Elfsborgs läger har jag Isak Edén.
Tjenare. Jag är ordförande i Gulliganerna. Och ja, Elfsborgare obviously. Dock bor och född i Göteborg, så lite distans till Borås, men Elfsborg finns i alla fall här.
Hur länge har du varit ordförande för Gulliganerna?
Det här är fjärde året.
Alltså, hur har Elfsborg hanterat den här pandemin? Från supporterhåll så där, har man kört några insamlingar eller?
Ja, men det har varit lite olika. Först, alltså klubben själva sänkte ju lönerna först av alla i hela Sverige, tror jag. Och sen så mycket, ja, men så här, lite olika projekt att Elfsborg ska hjälpa samhället innan man bad och tiggde sig bort om pengar. Men vi hade väl en stor medlemskampanj ganska tidigt, någon gång i alla fall i april. Och sen har det varit där med att köpa stödbiljetter och lite studieprogram och ja, lite små saker liksom. Som mest som de flesta andra gjort. Men framförallt hade vi en stor medlemskampanj som blev ganska lyckad där vi slått vårt medlemsrekord. Så det är ju alltid positivt och något man kan ta med sig även på sikt.
Medlemsrekord för Gulliganerna eller?
Nej, för Elfsborg. Vi har faktiskt inte gjort någonting med supportföreningen utan vi har fokuserat på att hjälpa Elfsborg istället.
All right. Hur mår föreningen då överlag nu i coronatider?
Ja, den som kunde svara på det. Det är väl som alla andra föreningar mår. Det är väl väldigt osäkert skulle jag misstänka. Däremot så tror jag ändå vi mår okej utifrån förutsättningarna. Vi har ju ändå... Ja, jag tycker vi har skött det ganska bra. Sen det är klart, det är alltid osäkert. Den stora frågan är ju hur långt det här pågår och vad som händer med... Liksom, publik tror jag är väl en sak, men framförallt så här, men vad händer med sponsorer och... Vad händer med inför nästa år? Alltså, jag tycker många klubbar verkar vara lite, ja men nu har vi löst 2 månader, vi kanske löser en månad till. Men vad händer med sponsorintäkterna för 2021? Det är väl den stora frågan som ligger i luften, framförallt för oss då, som kanske inte är lika beroende av publik, eller det är klart vi är beroende av publikintäkter, men vi har ju såklart mindre publikintäkter än, ja, än Djurgården till exempel, eller Stockholmslagen överlag. Men däremot ett väldigt stort sponsornätverk med många små sponsorer som, ja,
lokala och, eller?
Liksom. Ja, precis. Mycket lokalföretag. Vi har ju varit nästan, ja, bäst i Allsvenskan på just sponsorintäkter under många år. Alltså, typ efter
Malmö. Framförallt var man väl först med det där nästan.
Ja, men precis.
Malmö hade vi det här nätverket det först kanske, men det var ju 10 år sedan som man var, alltså Elfsborg kunde ju samla ihop mer pengar än Stockholmslagen på kort tid från liksom sitt nätverk så att säga.
Ja, men verkligen. Och dels har vi haft några stora sponsorer, men framförallt så har vi ju väldigt, väldigt, väldigt många små sponsorer. Vi har legat kring en, ja, 35 miljoner i sponsorintäkter i, ja, runt 10 år, 30-35 miljoner. Och det finns ju de Stockholmslagen som fortfarande inte är på de summorna, så det är ju en enorm styrka. Men det är ju de pengarna, eller så här, det är ju det nätverket man inte riktigt vet vad som händer med och sådär. För småföretagen går ju, det går ju tungt för många i samhället, det får man ha respekt för.
Känslan utifrån är ju att intresset för Elfsborg har liksom varit lite dalande de senaste åren. Stämmer det?
Ja, det kan man väl, det får man väl lov att säga. Det är väl bara att kolla på publikintäkter och allt annat som, och publiksiffror som går ner.
Det är för man har varit bortskämd liksom den 7-8 års perioden när man var guldkandidat.
Ja, men det ligger nog mycket i det. Vi hade ju väldigt flit och väldigt timing med att bygga arenan till 2005 då, och sen så, ja, SMG 06, och sen var vi ju topp 4 lag i, ja, nästan 10 års tid och Europaspel och allting, och hade Sveriges bästa fotbollsspelare i laget, Anders Jönsson. Så att det är klart att när allting den perioden blir över så blir det ju en bakslag. Däremot tycker jag väl att vi är väl på väg åt rätt håll igen, både, alltså, det är ju bara kollat att det sportsligt också såklart, men även intressemässigt så tycker jag att det börjar se ljusare ut med intresse. Och ja, den här medlemskampanjen jag nämnde förut, det slog ju medlemsrekord direkt liksom. Man märker att det pratas mer Elfsborg, och det är klart att det har väl lite att göra med sportliga framgång också, men jag tror ändå att det har gjort ganska mycket rätt under några års tid som börjar få resultat.
Vad har man för förväntningar på Elfsborg i år då?
Att ta kliv framåt. Det finns väl inga uttalade sportsliga förutsättningar. Alltså, man vill väl utmana om topp 5 kanske, men det är, oh, nu är det en speciell säsong. Men framförallt att bli, alltså, bättre och bättre. Och nu, vi har ju haft ganska, fram till förra året egentligen, så har vi haft många kontrakt som skrevs kanske 2015-2016 när vi ändå hade som ambition att vara topp 4 lag och utmana. Och många av de spelarna kanske inte levererade som man ville och som vi betalade dem. Kanske, ja, Lundevall och Prodell och så vidare och så vidare. Lite äldre spelare med höga löner som varit svåra att bli av med. Och nu i år så försvann egentligen de sista.
Ja, Ellegard då?
Ja, men precis. Kevin och Lundevall och Ishizaki Lav. Nu handlar inte riktigt samma kategori, men nästan. Och istället lite yngre spelare, lite mer anpassade efter Jimmy Thelins fotboll, och det ser vi ju resultat för redan nu. Och framförallt tror jag att, ja, på något års sikt så kommer vi nog, så vill vi nog vara med och tampas om, ja, om Europaplatsen igen.
Ni har haft Jimmy Thelin som tränare i 2,5 år kan man väl säga. Där har man ju, där har det varit hårt tryck i perioder på att hans projekt inte fungerar. Men Elfsborg har ju stått pall och sagt att vi är inte en sån klubb som skickar tränare. Du måste väl själv ha vacklat någon gång på vägen fram till nu, eller?
Ja, absolut. Det är väl klart man har det. Fotboll är ju, även om man tror på projektet och, ja, man ser idéerna och sådär, så de två stora problemen har ju varit ett såklart att, jag menar, vi har inte varit bra. Det går inte att säga någonting om. Vi kom 12 första året med Jimmy Thelin, 8 i fjol efter en väldigt stark höst. Men sen också att, ja, vi har väl varit lite dåliga på att kommunicera vad vi vill och hur vi ska nå dit vi vill. Det har varit lite otydliga signaler att, ja, men vi bygger om med Jimmy Thelin, samtidigt som man hela tiden kommunicerar att, ja, men vi ska vara utmanat storstadsklubbarna som är vårt motto. Och då blir det lite dubbla signaler och, ja, men så här, om vi ska utmana storstadsklubbarna, men vi bygger om och bygger nytt och ska ha tålamod. Men vad vill vi liksom? Istället för att säga att men nu bygger vi om helt hållet och skippar de här, utmana storstadsklubbarna på 2-3 år, utan det ska vi göra om 4-5 år. Så det har väl varit ett sorts problem, att man inte riktigt vågat själva utåt lita på den här ombyggnaden som Imitilin gjort. Att man istället, man är så rädd att man ska tappa då sponsorintäkter eller biljettintäkter för att vi inte slåss i toppen. Men nu har vi ju uppenbarligen fått betalt för vårt tålamod, så att det ser ju, nu är vi på rätt väg, och det får man ju bara lyfta batten för ledningen, för jag tror 14 eller 15 andra allsvenska klubbar hade garanterat sparkat Imitilin i det här laget.
Ja, har man gjort rätt då, som har stått fast? Tanken var ju att vi skulle prata om en liten succéinledning här för Elfsborg med bara 5 insläppt efter 7 matcher och så vidare. Så kom den här 6-0-smällen i...
Ja, det hade varit roligare att podda för en vecka sedan. Ja, nej, men det tycker jag väl ändå att vi har gjort. Sen tycker jag det blir... Jag har funderat lite på det här senaste veckan också, och det är klart att jag själv har varit lite kritisk ibland också till Jimmy Thelin, men jag tror man måste se det lite större än att bara kolla på huvudtränaren. Vi har trots allt under de här 3 åren, vi har bytt ganska mycket assisterande, vi har gjort om staben runt omkring, vi har varit tvungna att trimma ner liksom kansliet och sådär lite. Så att jag tror att definitivt att det har varit helt rätt att satsa på Jimmy Thelin. Men nu har man kanske sett de här lite bristerna som kanske varit innan med, ja, det var ett väldigt kört första året med att vi inte hade någon fystränare och ingen fys överhuvudtaget. Nu plockade man in
en från... Ingen högerback också.
Precis, exakt. Ja, men de här inverterade högerbackarna var inte... Nej, det var inte min kopp av te direkt.
Nej, folk fick turas om, så nu går jag han i tur för högerback.
Exakt. De idéerna är ju skrotade till stora delar. Så att man har väl gjort lite rokader och sådär. Alltså, nu tog in... Jag tror han kom från Djurgården, Viktor Stoltz, vår fystränare. Djurgårdens ungdomslag, tror jag. Han mötte helt ute och cyklar. Som verkar ha gjort ett väldigt bra jobb med fysiken, för, ja, fram till torsdags i alla fall.
Ja, man vet ju inte. Alltså, det är som Norrköping som... Ja, de har inte roterat och de bara trummar på. Men vad fan, de kanske bara går på knäna efter omgång 16. Liksom. Det vet vi ju inte.
Nej, det är väl lite för tidigt för att uttrycka sig tvärsäkert om någonting. Och just nu när matcherna är också, är det ju match med 3D idag liksom. Ja. Så att det svänger fort.
Ja, det är ett maraton det här liksom. Vi... Svårt att utvärdera efter bara en fjärdedel av sträckan.
Precis. Däremot så tror jag det är viktigt, och ja, men, som vi och även ni har ju börjat vinna lite också, men att man hänger med nu i början, och sen så, man behöver inte vara form, alltså man behöver inte springa iväg till Norrköping, men börjar man hamna efter för mycket så blir det ju tufft. Men är man bara med så räcker det ju. Men så här, träffa 3 segrar.
Alla är ju med.
Ja.
Alltså det finns lag som AIK och Hammarby har ju floppat. Ja. Men de har 2 poäng upp till andra platsen.
Exakt.
De enda som är borta är typ Helsingborg och Kalmar.
Ja. Så att det gäller att träffa. Alltså träffar man en formtopp nu när det är så mycket matcher, så blir det ju ganska snabbt segrar. Och då flyger man upp i tabellen.
Mm. Hur är läget i laget inför imorgon då? Tim Rönning till exempel, är han succémålvakt på, man säga. Hur, han klev av skadad sist, eller vill han bara slippa?
Han anade vad som skulle komma. Nej, men Tim ska vara med. Han klev av på grund av migrän, så att
migrän.
Mm. Så att, det ska väl vara lugnt, har han sagt, själv sagt. Och jag tror, ja, utan att vara någon migränexpert, så är det väl sånt som kommer att gå, som man vet väl aldrig. Men, ja. Så att det var ingen skada i alla fall.
Ja. Backlinjen då, ni har i alla fall fått Simon Strand avstängd.
Mm. Simon Strand är ju avstängd. Väldigt, väldigt, väldigt korkat utvisning.
Han tar lite korkade kort ibland, måste man säga.
Ja, absolut. Han är väl lagom populär i Djurgårdskretsar kanske efter förra året.
Djurgården var väldigt faktiskt intresserad av honom inför säsongen i fjol, men man valde Eliotchek istället när han blev tillgänglig.
Ja, ja, han har ju varit, alltså, det är ju en duktig fotbollsspelare som
Det är väldigt värt med en ytterback som alltså kan spela bägge, både höger och vänster på det sättet. Det är ganska få som kan det. Men hur ersätter ni honom imorgon då? För ni spelar väl en rak fyrbackslinje, eller?
Det gör vi. Så det är dels, men Strand är ju avstängd, och sen är ju Josef Okomo skadad som varit topp tre mittback i serien så här långt. Så det är ju ett väldigt tungt tapp. Så vi får väl lite se vem som spelar till vänster. Vi har ju haft det där med Cabe, ung eller ja, halvung talang. Men han har ju bröt benet här på försäsongen. Så nu har han varit i träning en vecka. Så att, det är väl inte omöjligt att han kanske kan vara med i truppen i alla fall. Sen om han går in från start direkt, det är väl tveksamt. Det är tveksamt. Så att, jag vet faktiskt inte riktigt hur vi ska ersätta. Men mest troligtvis så är det väl Fredrik Holm. Han har ju varit högerback hela förra säsongen och spelat defensivt i år. Så han kan säkert spela vänsterback också.
Mm.
Det verkar ha han som någon form av universallösning. Så att, det blir nog inte förvånande om ni ser Fredrik Holst på vänsterback. Eller att Johan Larsson tar klivet över och Holst kör högerback.
Framför det då? Skulle du säga att ni spelar 4-3? Eller för ni, det är väl ändå en central forward som gäller?
Ja, så 4-3 eller ja, det är väl det mest rimliga. Eller 4-2-3 om man skulle man kunna säga. Men det är mer tydligt 4-3 tycker jag.
Man måste säga, det är lek med siffror också när man säger det.
Exakt. Lite så är det. Vi har ju inga inverterade högerbackar längre i alla fall. Så att, det är väl ganska tydligt 4-3. Men vi har ju egentligen kört med samma mittfält hela säsongen. Nu är ju Sivert Hälten Nilsson, vår lagkapten, tillbaka. Jag missade ju de första 6 matcherna. Defensiv mittfältare. Och sen så har Gojani och Simon Olsson spelat framför honom med Simon Olsson som kanske är lite mer offensiv roll. Mm. Vi såg väl, Gojani vilade ju måndags då mot Kalmar så att han borde väl vara frisk och kunna spela. Men jag tror det kan bli någon ändring där på centralt mittfält kanske. Jag tycker Samuel Holmén har gjort det väldigt bra de sista 2 matcherna som han hoppat in i paus. Så att, inte omöjligt att Sampa starta faktiskt.
Ja, han har väl annars... Jag får mig att jag twittrade om honom för några veckor sedan att vilken besvikelse hans hemkomst var ändå. Man trodde, det snackades ju om Axel Anders Svenssons mantel och så vidare, men nu avgjorde han ju senast, men det har inte varit så mycket mer än en rotationsspelare på allsvensk nivå liksom.
Nej, det går inte att säga någonting annat om. Man hade ju såklart högre förhoppningar att skulle missa.
Man vet inte vad man ska förvänta sig på sådana här spelare som liksom har varit i turkiska ligan i 5 år. Man... Det är så svårt att veta vart de står.
Verkligen. Sen tycker jag, han har ju varit okej liksom. Problemet är väl att han tjänar som en... Att han ska vara en storstjärna och folk hade väldigt höga förväntningar och... Ja, men Elfsborg gick ut med någon kampanj för att få in pengar från supportrar och sponsorer för att värva hem honom. Och det lyfter ju såklart förväntningarna till kanske orimliga höjder också. Men nu tycker jag han ändå krigar på bra och tagit sin roll. Och, en bra truppspelare helt. Men sagt, han tjänar bäst i laget. Så att man hade hoppats på mer än en truppspelare. Men om man bortser från förväntningar och lön och sådär så är det ändå en fullt duglig allsvensk spelare.
Mm. Längst fram då, Jesper Karlsson har ju äntligen blomstrat och han lär väl starta.
Ja, det lär han nog göra. Sen han har ju varit ganska, han har varit okej i år, men det är väl ett stort problem att vi gör inga mål. Och Jesper Karlsson har bara gjort ett straffmål i år på 8 matcher och i princip spelat varje minut.
Ja, men han ska på mig. Det kommer ju lossna.
Han ja, är ju man hoppas det.
Drivande kraft nu.
Liksom, han skjuter mest förut. I serien. Så att...
Ja, det kommer lossna garanterat. Men han spelar inte centralt, eller?
Nej, han spelar ute till vänster eller höger. Han brukar växla med Rasmus Alm. Och sen är det Per Frick centralt.
Så Per Frick ska starta, eller? Med Alm till höger.
Ja, sen Alm har ju startat varje match och varit ganska blek sista matcherna. Så att där skulle man väl kunna rotera, men tyvärr är ju den spelaren som skulle konkurrera är ju skadad också. Så att det är Alexander Bernhardsson som vi hämtade in från ÖIS i vintras. Så att det finns inte så mycket alternativ.
Nej. Vilka spelare i den här truppen skulle du säga... Skulle varit lite mer hypade om de spelade på en större scen, till exempel i Djurgården eller Hammarby eller något. kan väl nämna, jag kan väl ja, men, ett par. Och Jesper Karlsson och mittbacken Akum och kanske framförallt Ndione.
Ja, Marocko är ju ett intressant namn. Nu har han väl varit, han har inhoppat varje match i år och inte riktigt fått till. Han har haft lite otur med domslut också, ska man säga. Fått ett mål borten för offside som inte var offside och skulle fått en straff med sig och sådär. Så det är väl sådana små detaljer som ett mål så kanske lossnar helt hållet. Men ja, framförallt, du nämnde ju Okomo där. Han är ju redan hypad tycker jag. Börjar bli. Nu är han ju skadad. Men hans mittbackskollega Leo Väsinen har varit riktigt, riktigt bra. Som det inte snackas någonting om. Så det han, och nu när Okomo är borta så är det ju upp till Väsinen att styra försvaret. Så att, det är väl någon spelare att hålla koll på söndag.
Det finns nog många... Nu är inte Elfsborg en pytteklubb direkt, men det finns nog många spelare som kan liksom lite gömma sig i ett mindre lag så där och inte kanske få den kredden de förtjänar. Det är ju Marcus Danielsson gjorde ju ett par år i Sundsvall innan han kom till Djurgården och det blev en annan typ av buzz kring honom kan man säga.
Sen exploderar han också, men givetvis är det ju svårt, det har man väl sett fler exempel på att det blir man ju ibland lite så här halvsnep och som Elfsborg är ibland att man tycker väl att vad fan, varför snackas ni inte mer om Elfsborg i media och varför pratar inte media mer om Jesper Karlsson eller Okomo eller Johan Larsson för den delen eller vad det nu kan vara, men det är väl så man får leva med. Men det är väl lite som vi var inne på i början med förväntningar och sådär att nu har vi ganska många spelare som är på väg uppåt. Alltså vi har ju nämnt några stycken, men Tim Rönning i mål har varit superbra. Okomo, vi har Simon Olsson, Marocki, Alm, Karlsson. Så nu har man ju den kategorin av spelare som kan ta nästa steg och det är det vi vill vara som förening. Liksom.
Vad har man för svagheter i laget då? Förutom kortsiktiga nu med att man inte har någon vänsterback imorgon.
Ja men precis. Nej men 8 mål på 8 matcher är ju för dåligt. Det är det stora problemet i år att vi inte gör några mål. Skapar inte heller jättemycket lägen. Så offensivt finns det väldigt mycket att fundera på. Hur vi ska kunna rubba Djurgårdens ändå starka backlinjer får man väl lov att säga. Att det kanske är en styrka fortfarande.
Ja, det är det väl. Vad är det du utifrån fruktar med Djurgården imorgon?
Men det känns som att ni dels börjar ni ju, alltså, är det 2 raka eller 3 raka till och med kanske. Och börjar det bli Djurgården, alltså det är lite sämre version än förra året, men det är fortfarande ett starkt lag som känns som att det vi hade lite torsdags var jag inte gjort någon platt match här nu på sen september förra året. Och det har väl inte Djurgården heller gjort direkt. Kanske någon enstaka sämre insats, men det är ett stabilt lag. Tungt lag och svårforcerat lag. Så det lär inte bli någon målkavalkad tror jag inte. Nej. Ganska lika lag tycker jag.
Får väl se om... det är svårt att veta om man liksom... om det är en stor rotation som sker imorgon eller om det är samma lag som spelade senast som går ut. Det är väldigt svårt att förutse. Speciellt nu när Kaknäs och sånt där är stängt för supportrar som har inte fått gå dit och kika. Och det läcker inte ut så mycket då. Vad det förväntas vara för lag, startelva och hela den biten. Men ja. Yes. Har du något mer du vill slänga fram om ditt kära Elfsborg och Jimmy Tillin?
Vad är det? Vår klubbchef Stefan Andreasson sagt här nu för några veckor sedan att Jimmy Tillin ligger 2 år före alla andra tränare i Sverige. Så att uppenbarligen...
Eller vad, hur då?
Jag vet inte. I framkant med allting. Lite oklart exakt vad han syftar på. Men om det är träningsmetoder eller spelidé eller vad det nu kan vara. Så att, förtroendet är ju bergfast inifrån i alla fall för Jimmy Tillin.
Är det fortfarande Stefan Andreasson som det... stämmer allt i Elfsborg eller?
Ja, i princip. Eller han är ju klubbchef och sen har vi vår ordförande. Nu har vi bytt ordförande från Bosse Johansson eller Bosse Bank till Sune Lundqvist heter han. Men det är väl fortfarande en ganska tydlig ansvarsfördelning. Ordförande och klubbchef styr det mesta runt omkring och sen Jimmy Tillin tar allt andra om A-laget. Han är ju manager så han sköter ju spelande förvärv och allting.
Okej. Okay. Det finns ingen sportchef som titeln Andreas hade som förut.
Exakt. Men den har han inte haft på, jag vet inte, när han låg 10 år kanske. Något sånt.
Det är lite Håkan Lobe.
Så att vi har haft en manager.
Han hoppar runt i olika roller. Liksom, i samma...
Exakt. Ja. Ja. Hänger sig. Men ja, man kan säga mycket om Stefan. Men det är speciellt att vinst där han gör ett väldigt bra jobb för föreningen. Så att, och hans förtroende för Jimmy Tillin betalat sig får man ändå lov att säga.
Ja. Ja. Får vi se hur det går. Vad,
hur ser man från Djurgårds håll på matchen då?
Ja. Man var lite pigg på att Rönning eventuellt inte skulle stå. För vi fick ju möta reservkeeper i Falkenberg. För att deras kille tog rött kort. Sen så hade vi en magsjuk Lindegård i Helsingborg innan. Så vi har haft en liten trend av att saker och ting fallit våran väg. Men att Okumo och Strand saknas får man väl vara nöjd nog med. Men... ja, Djurgården och Elfsborg är 2 av 6 lag på 13 poäng. Och vi närmar oss en tredjedel av serien. Det gäller att haka på tåget nu. Så är det verkligen.
Ja, verkligen. Man har inte, alltså, man har ju knappt råd att förlora, eller säga, men man måste ju börja vinna också. Vi är visserligen obesegrade fram till torsdag, men vi hade ju också 4 råka kryss där. Så det gör ju att man... ja. Det, jag ska inte säga att det är en säsongsdefinierande match på söndag, men lite så är det.
Ja.
För båda lagen egentligen. Eller framförallt oss.
Djurgården ändå torskat 3-8. Så att... brukar ha lite halvsvårt för Elfsborg också. Ja. Vi säger väl tack där och... så får vi... ja, höras inför nästa möte, när nu det blir i höst.
Ja, så vi förhoppningsvis kan få lite publik också.
Ja, jag är skeptisk, men ja.
Vi kan... samma här, men de öppnade upp lite, så vi får väl se.
Yes. Ja, tack Isak.
Ja, tack. Kul att gästa.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.